There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare.
Välkommen till Lära från lärda.
Fredrik Hilleborg vid micken, och den här veckan har jag en bok i min hand som jag har läst som heter Härskarteknik. Och med mig har jag en av författarna, Anna-Karin Nyberg. Välkommen.
Tack så mycket.
Du har också skrivit den tillsammans med Erika Dahlgren, ska vi säga.
Ja, det
två
stämmer.
Stycken.
Ja.
Jag brukar alltid börja med att författaren får presentera sig, så vi kan börja med dig.
Ja, jag är verksam vid Umeå universitet sedan 2000, där jag är disputerad internetforskare vid informatik. Jag är lärare sedan över 20 år tillbaka och också haft ledningsuppdrag. Jag är egenföretagare, jag jobbar också med affärsutveckling och skriver för både barn och unga och lärare och skriver populärvetenskapligt och vetenskapligt. Så skrivande är en stor del av mitt arbete.
Mm. Har du sommarpratat också?
Ja, 2017 ringde man mig och bad mig sommarprata, och det var ju ovanligt för mig, för som forskare så får man ju förhålla sig till statistik och nya rapporter, och plötsligt skulle det handla om mig. Så det var väldigt ovant.
Men kul.
Ja, jättehedrande. Så jag höll för näsan och hoppade i det där och tänkte, då får man lita på dem som är runt omkring. Jag hade en duktig producent, och det var ju då Erika Dahlgren. Det var där vi lärde känna varandra.
Ja, okej. Okay, ja. Jag hörde ett program som handlade om att sommarprata. De pratade mycket om att samarbete mellan gäst och producent.
Ja, jätteviktigt att få till det samspelet.
Och den här boken då, Härskarteknik, har du någon hisspitch vad den handlar om?
Ja, den handlar om maktspel på våra arbetsplatser. Och syftet är ju att vi ska öppna ögonen, att vi ska synliggöra och medvetandegöra det som sker, så att vi kan förhålla oss till det, till maktspelen. Men också att vi ska bli medvetna om, vad gör jag själv? Vad är jag själv en del av för kultur eller jargong? Hur bidrar jag till maktspel, till härskarteknik?
Kan du inte berätta lite hur den har växt fram?
Ja, jag har skrivit tidigare om sociala medier och härskarteknik. Jag har gjort väldigt mycket intervjuer med digitala entreprenörer, med influerare eller influencers, stora aktörer på nätet, och har läst väldigt mycket kommentarsfält över åren då. Blev intresserad av hur man använder både språket och tekniken, sociala medier, för att ta plats på andras bekostnad, att synas och höras och bli sedd och hyllad och följd. Så där någonstans växte mitt intresse för maktspel i sociala medier. Sen är ju härskarteknik någonting som vi alla får förhålla oss till, både i hemmet och det privata på arbetsplatsen. Så det är ett väldigt intressant ämne, det pågår hela tiden. Det är ingenting vi kan tänka att vi kan göra upp med en gång för alla, utan det måste vara en del av ett levande samtal. Så att, jag har både skrivit och föreläst om det här i många år. Sen när jag skulle sommarprata 2017, då blev härskarteknik en del av det sommarpratet. Och i efterhand så var det ett av ett par av mina ämnesinslag då som blev uppmärksammat. Det vällde in flera hundra berättelser från människor som kände att de ville dela med sig av situationer när de själva hade då farit illa. Så att det är ett angeläget ämne för många. Man vill dela med sig.
Jag tänkte vi återkommer säkert till MeToo där. Men jag tänkte om vi ska lägga en grund och beskriva vad det är för någonting.
Ja, alltså det handlar ju om maktspel mellan människor. Det handlar om negativa maktuttryck. Jag vill dra vinning på någon annans bekostnad. Det är alltid någonting negativt. Ibland och idag finns det så väldigt många olika begrepp för att beskriva olika typer av härskarteknik. Man pratar om komplimangsmetoder och annat. En komplimang kan ju också vara någonting positivt. Det kan också vara någonting negativt såklart. Men en härskarteknik syftar alltid till att trycka till. Att växa på någon annans bekostnad. Och om vi backar klockan till 70-talet så är det Berit Ås som satte begreppet på kartan för de allra flesta av oss. Och hon jobbade i sin tur med en man som heter Nissen, som var då filosof, som skrev en väldigt känd bok på 40-talet som heter Psykopaternas diktatur. Han var väldigt stark teoretisk. Och sen kom Berit på 70-talet. Hon tog allt det här teoretiska och gjorde det till praktiska verktyg för dig och mig i vardagen, i hemmet, i det privata och på arbetsplatsen. Och Berit, hon är idag 92 år, hon är professor i socialpsykologi. Hon var också Norges första partiledare som var kvinna i socialistiska vänstre i Norge. Så hon stod med ett ben i politiken och ett ben i akademin. Mm. Och var ju en del av starka maktspel då. Få kvinnor, många män, de hade svårt att komma fram och komma till tals. Eller få komma till tals. Så där någonstans började de utveckla ett signalspråk egentligen, några kvinnor över partigränserna, för att hjälpa varandra att se, nu är vi en del av ett maktspel. De satte upp två fingrar i luften för osynliggörande till exempel, och då satte man ord på vad som hände och så kunde man backa upp varandra.
Mm. Och ni träffade henne i arbetet med boken också?
Ja, men precis. Innan pandemin tog fart så hade vi turen att få bli inbjudna hem till Berit utanför Oslo. Mm. Och ja, men jättehäftigt. Det är ju en otroligt intelligent och humoristisk och skarp person. Det var ett fantastiskt möte.
Mm. Vi kanske ska ge exempel också bara på några, för hon har satt 7, va?
Ja.
Och sen har det, efter det, man hör folk som pratar om lite andra, och ibland på tv och sådär, så nämns det. Men ni utgår från de här 7 i vilket fall, där man liksom mer eller mindre kan...
Ja, alltså det har kommit väldigt mycket nya begrepp idag. Och det vi gör i den här boken är att vi går tillbaka till de här 7. Därför många av de här nya begreppen kan kopplas tillbaka till de 7. Det är varianter av dem. Mm. Och vi menar att vi ser inte med klarare blick bara för att vi får 150 olika begrepp. Det räcker att hålla 7 begrepp i huvudet och försöka förstå vad vi är en del av. Så att vi renodlar, vi går tillbaka till de vetenskapliga grunderna och lyfter fram de här 7 begreppen som Berit Ås då har satt namn på.
Ska vi ta någon bara som ett praktiskt exempel? De heter lite olika. Osynliggörande, förlöjligande, underhållande information och så vidare. Men kan du ge något praktiskt exempel på hur du kan, om du skulle utöva på mig?
Ja, förlåt, vad var det du hette?
Fredrik.
Fredrik, förlåt. Ja, här kan jag medvetet glömma bort ditt namn för att förminska dig.
Ja,
och visa
precis.
Att du är inte så viktig för mig.
Eller säga fel.
Adam. Var det Adam du hette? Eller Ursäkta, jag har så himla svårt att koncentrera mig på dina frågor. Det ser så roligt ut när du pratar. Din lugg svänger så spännande. Det är ju också ett sätt att förlöjliga dig.
Just det.
Och sitter vi i ett digitalt möte, idag är det så spännande när våra arbetsplatser har flyttat ut. Vi har flyttat hem dem, många av oss, och vi sitter digitalt. Vi sitter i Zoom och Teams hela dagarna. Och det är klart, då är det också väldigt lätt för mig att osynliggöra. Jag kan ju bara välja att varje gång du pratar, då vänder jag bort ansiktet från kameran. Och så tittar jag ut genom fönstret och liksom med kroppen signalerar att det är väldigt ointressant när du talar. Det är också ett sätt att osynliggöra. Så att många av de här teknikerna har ju fått en ny arena egentligen nu när vi jobbar digitalt, som vi har gjort under pandemin. Sen finns det ju... Det finns ju en bredd här mellan härskarteknikerna. Många är ju subtila. Andra är ju, jag menar, våld och hot om våld. Det är ju allt annat än subtilt. Det är ju väldigt grovt, såklart. Så det är ju en spännvidd mellan dem.
Kan man säga att det handlar mycket liksom om arbetsplatsen, om den situationen? För du nämnde tidigare, sa du också, i hemmet till exempel. Men jag tänker, är det vanligt att man använder det i hemmet?
Det tror jag absolut. Mellan föräldrar och barn. Jag tror att vi använder härskarteknik ganska ofta för att få tyst på ungarna. Eller få dem att sitta stilla. Eller få dem att göra det vi vill. När Berit Ås började där på 70-talet. Då pratade man mycket om maktstrukturer mellan män och kvinnor. Alltså mäns makt över kvinnor. Sen har man talat om vuxnas makt över barn, och idag pratar man om individer. Vi är fortfarande en del av ett patriarkalt samhälle där vi har strukturer som vi måste förhålla oss, eller som vi tvingas förhålla oss till. Men härskarteknik förekommer överallt och hela tiden. Men just i den här boken så tittar vi särskilt på arbetsplatsen. Och den är ju spännande, därför där har vi har lagar och vi har regler och vi har arbetsmiljöombud och vi har en tydlig hierarki. Det finns en chef, det finns medarbetare som styr och reglerar hur vi ska bete oss. I hemmet, där har vi ju inte de här tydliga strukturerna, hierarkierna. Det finns ju inget arbetsmiljöombud jag kan springa till hemma när morsan är taskig. Så att maktspelen tar sig ju väldigt olika uttryck beroende på vilka kontexter det är i. Det handlar om. Men de sker överallt. Såklart. Och jag tror att vi alla utövar härskarteknik. Den som säger att de inte gör det, de tror jag inte är ärlig.
Nej, men jag tänker det är just för mig, tänker jag, så att det när det heter härskarteknik så låter det också lite elakt. Och om man tar till exempel så här med en förskolepedagog som kan säga till ett barn så här: "Åh, du som är så snabb, kan inte du springa hämta vattenkannan?" Då är ju det liksom egentligen pedagogik.
Ja, kanske lite manipulativt.
Men det är ju snällt, det är inte elakt egentligen.
Nej, man säger inte det här till barnet för att utöva något negativt. Nej, jag skulle inte säga att det är en härskarteknik.
Men om man pratar omedvetet och medvetet.
Precis.
Och också en luddig gräns.
Absolut. Både du och jag är ju en del av olika kulturer. Vi använder olika jargonger, olika språkbruk, kanske beroende på om vi är hemma eller med polarna eller på jobbet. I olika kulturer är olika jargonger mer eller mindre accepterat. Och vi reflekterar då inte över vad vi gör för någonting. Så att en hel del av det här maktutövandet sker ju omedvetet. Som en del av jargongen och språkbruket. Vi har en vana om att till exempel tala nedlåtande om kvinnor eller överviktiga eller vad det nu kan vara för någonting. Så att med den här boken vill ju vi också öppna ögonen på oss alla. Att vi blir lite mer medvetna om hur är jag då? Hur beter jag mig? Är jag alltid schysst? Bidrar jag till att skapa schyssta miljöer? Kan jag förändra mig i något avseende för att bli en lite mer schysst kollega eller förälder eller medmänniska?
Jag ska läsa upp vad de sju heter bara. Som man har osynliggörande, förlöjligande, underhållande, undanhållande av information, dubbelbestraffning, påförande av skuld och skam, objektifiering och våld och hot om våld. Den sista är ju väldigt tydlig, våld och hot om våld. Objektifiering, Det är att man möter någon som ett objekt. Alltså från, vad kan det vara?
Men du ska precis kliva upp på scenen och hålla ett tal. Och du har övat och du är lite pirrig. Och precis när du kliver upp så kommenterar jag ditt utseende. Jag kommenterar dina snygga ben. Mm. Din koncentration går till din kropp. Och liksom jag, istället för att jag... Eller när du kliver av scenen så kommenterar jag ditt utseende. Istället för ditt budskap kan vara ett tydligt exempel.
Och just den här glidningen mellan när det är en eller glidning, men definitionen när det är ett, vad ska man säga, en härskarteknik eller inte. Kan man säga att det har att göra med också hur det landar? Alltså om vi är två vänner eller man känner mig ganska bra, så kan man ju ge varandra olika glidningar utan att det tar skada, så att säga.
Ja, men visst, du och jag kanske har en jargong där vi skämtar ganska hårt med varandra. Mellan dig och mig så har vi gjort upp liksom spelregler att så gör vi. Vi är okej med det. Mm. Så att kontexten och situationen är ju väldigt avgörande för hur det ska uppfattas. Och vår relation och finns det en publik? Finns det andra som tittar på? Hur ser sammanhanget ut? Så absolut, det handlar ju om att lära sig läsa av situationer och miljöer och ha lite fingertoppskänsla. Mm. När är det ett roligt skämt och när är det ett förlöjligande på din bekostnad?
Mm. Ni nämner ju också i boken det här med att det är också på det här temat med omedvetet medvetet, att det finns de som kanske har gjort det här så länge så att det har blivit liksom per automatik.
Ja, det har blivit till en naturlig del av hur jag talar om överviktiga till exempel.
Just det.
Alla skämt om blondiner till exempel. Mm. Vi slänger oss med det utan att reflektera över vad gör vi egentligen när vi talar så här.
I boken ni tar upp ett exempel med, jag tror att det handlar om dubbelbestraffning. Mm. För dubbelbestraffning i sig, det handlar ju om att man först, det är svårt att göra någonting rätt. Alltså,
ja. Hur du än gör så gör du fel. Klassrummet är ju ett klassiskt exempel. Eller för den del arbetsplatsen och mötesrummet. Jag sitter på medarbetarsamtal och min chef säger till mig, Anna-Karin, det vore bra om du vågar delge din åsikt och vara en del i samtalen lite mer. Det vore bra för dig. Försök inte sitta så tyst alla gånger. Och så tar jag mod till mig och så börjar jag formulera mina åsikter och ta lite mer plats på mötena. Och då får jag höra att jag tar väldigt mycket plats. Jag måste tänka på att det finns andra här i rummet också som kan behöva få ha åsikter och utrymme. Ja, det är klart, hur jag än gör då gör jag fel.
Ja, och just det. Precis, det handlar om det. Och i det kapitlet så nämner ni bland annat med någon som, men exempel så här, om någon jobbar väldigt långsamt.
Ja.
Sen så, vad långsamt du jobbar. Sen när du jobbar snabbare, då blir det slarvigt.
Ja.
Men jag tänkte på, med allt det här egentligen, så ibland kan man ju också känna att men det är ju berättigad kritik.
Absolut. Ja, men precis. Det gäller att lära sig skilja mellan härskarteknik och kritik. Absolut. Ibland hör vi människor ropa härskarteknik så fort någonting går dem emot.
Mm.
Men det kan ju faktiskt vara så att mitt förslag på ny organisation på arbetsplatsen eller vad det nu kan vara, inte var så genomarbetat.
Mm.
Det kan ju vara befogad kritik.
Ja, det kan ju vara så att du jobbar och jobbat med det här 8 timmar.
Ja, men visst.
Det borde ta eller, 3.
Ja, och det kan vara konstruktiv. Alltså är det konstruktiv och befogad kritik det handlar om? Eller är det härskarteknik? Alltså är vi inte riktigt säkra på det ena eller andra? Då får vi väl fundera över, försökte någon förlöjliga mig? Försökte någon osynliggöra mig? Blev jag objektifierad? Alltså att man går igenom det här. Mm. Är svaret nej på alla frågor? Ja, men då kanske det var befogat. Det kanske gick att utveckla det här. Och här måste ju vi vara lite vuxna och inte vara så himla snabba och ropa härskarteknik. Vi måste vara lite vuxna i situationen och fundera över, det kanske var befogad kritik det här.
Ett annat tema, för att vad det här springer ur är ju mycket också från början, här, män och kvinnor.
Mm.
Att det är liksom män har använt mot kvinnor.
Mm.
Ja, men, det är förknippat med det i alla fall.
Men, ja, men därifrån kommer teorin. Mäns makt över kvinnor. Där tar Berit Åsitt avstamp på 70-talet. Och när vi intervjuar henne då inför den här boken så menar hon att det här lever ju fortfarande kvar. Vi lever fortfarande i ett patriarkalt samhälle. Vi har de strukturer vi har. Och hon var väldigt tydlig med att män och kvinnor förhåller sig olika till maktutövandet. När en härskarteknik utövas över en man eller över en kvinna så förhåller man sig lite olika till man tar emot det på olika sätt, menar hon. Och hon är också väldigt bekymrad över att vi idag så många har tappat grunden till teorin. Alltså, och då syftar hon till alla de här moderna begreppen som har dykt upp och alla böcker som har skrivits där man inte har förankringen i liksom teorins grunder. Det tycker hon är bekymmersamt då.
Vilka sammanhang då?
Ja, men generellt att det har skrivits och att man skriver och pratar väldigt mycket om härskarteknik egentligen utan att känna till grunderna.
Okay.
Och då blir plötsligt allting härskarteknik och så är det ju inte. Och det går tillbaka till de här 150 begreppen om härskarteknik. 250 begrepp som visar hur du kan skydda dig mot härskarteknik. Alltså,
Samtidigt har ju också samhället utvecklats sen
absolut.
Hon skrev det där.
Ja.
Och hon är 92 och sådär. Så att man, men,
ja visst, samhället har utvecklats. Härskarteknik kan utspelas på nya arenor. Sociala medier är ju ett sånt exempel. Men fortfarande kan vi se att de här 7 grundbegreppen har bäring. Vi har fortfarande stor nytta av de där 7 grundbegreppen. Men de tar sig nya uttryck beroende på var det utspelas någonstans. När vi har sociala medier i våra händer, då sker det på andra sätt. Men vi kan fortfarande prata om det som objektifiering eller förlöjligande eller osynliggörande. Alltså det blir lättare när vi kan sätta tydliga etiketter på det som händer. Det blir lättare att förstå. Och förhålla sig till det. För när vi kan sätta en tydlig etikett på det, då är det också ett sätt för oss att distansiera oss från det här jobbiga som händer. Det är också en poäng med de här begreppen. Okej, det handlar om att Fredrik försöker osynliggöra mig nu. Det handlar inte om att tillkortakommanden hos mig.
Nej, precis.
Så det finns många poänger med att vi har. Jag skulle ändå säga att ja, visst, världen och samhället förändras, men de här 7 teknikerna, de består. Det är ju det som är det fina.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Gina med dem.
Nej, men, nej, precis. Det jag tänkte på att det förändras, det är just det där manligt och kvinnligt. Men precis, de här teknikerna är ju de samma.
Mm.
En viktig del, tänker jag i alla fall, det är att, jag tror du tar upp det i boken också, någon som går till jobbet och liksom mår dåligt för att han eller hon blir utsatt för härskarteknik, men är inte riktigt medveten om, utan känner att det är något fel på mig.
Ja.
Men just att man lär sig det här för att identifiera. Men jag blir faktiskt utsatt för. Och det får mig att må dåligt. Så det är en viktig del av det, tycker jag.
En viktig poäng med att ha de här redskapen i fickan.
Ja.
Att kunna distansera sig från det, absolut. Och också när man går till jobbet och har ont i magen. Är vi flera som går till jobbet och har ont i magen, ja, men då får det ju konsekvenser för vad vi kan prestera på jobbet. Hur högt i tak det blir i diskussionerna, om vi vågar arbeta framåt tillsammans. Det slår ju tillbaka på de framsteg vi kan göra, vår produktivitet i förlängningen. Och det kan finnas en poäng med att faktiskt börja prata siffror, kronor. Vad kostar det att vi har såna här osunda kulturer eller strukturer som får fäste på arbetsplatsen?
Mm.
Alltså man pratar ju ofta om det som en mjuk fråga eller en mjuk fråga. Men vad händer om vi gör det till en hård fråga? Vi börjar sätta siffror på vårt mående när vi har ont i magen och går till jobbet. Vad kostar sjukskrivningarna? Vad kostar det att vi har de här osunda strukturerna, de här härskarna som inte vågar gå emot? Ja, men det kostar rätt mycket.
Mm.
Så att det är ju ett sätt att på arbetsplatsen få argument för att vi måste jobba med det här. Det kostar pengar. Vi presterar sämre.
Är det någon som har sagt till dig någon gång att du använder härskarteknik?
Ja, det är det. Och ja. Jag använder ju det. Det får jag ju erkänna. Det är ju inte elegant på något sätt. Och det är klart, skriver man en bok om det, då sitter man ju och funderar väldigt mycket över sitt eget agerande. Så är det ju.
Ja.
Absolut. Men ja, det är ju aldrig på något vis elegant att använda härskarteknik. Så är det ju.
Jag skulle vilja återkomma till det med kön bara så att vi reder ut det. För att det Berit Ås pratar om, det är ju då alltså män som grupp, kvinnor som grupp. Mm. Man vill ändå också understryka. Mm. Man inte får några mejl om det. Men att det finns ett maktförhållande där, som att från början så har hon liksom tittat på det.
Mm.
Sen om man går liksom till praktiken, så skulle ju, du kan ju lika bra använda det på mig.
Ja.
Så att säga, om man tittar på individer.
Mm.
Vad har du egentligen för koppling med kön liksom nu? Om man säger så då, en kritisk fråga.
Ja, nej men Berit menar att du och jag upplever härskarteknik olika beroende på om jag utövar makt över dig eller om du utövar makt över mig. Och nu kommer inte jag ihåg begreppet, men det finns också en teori som handlar om att som kvinna så går jag tillbaka till mitt inre och funderar över vad gjorde jag fel nu? Varför sa Fredrik så där till mig? Vad var det jag gjorde som var så fel? Medan en man kan agera lite mer utåtagerande. Så resonerar hon kring frågan. Så att beroende på vem som utsätts och av vem man utsätts, så reagerar vi lite olika. Men i våran bok ser vi också att alla använder härskarteknik och alla utsätts. Alltså, och både män och kvinnor.
Mm. Okej, precis. Man utgår från ett grundläggande maktförhållande någonstans.
Vem sitter på makten idag? Vem sitter på maktpositionerna generellt i samhället idag? Vem är det som styr och ställer och sätter din lön och dikterar villkoren i världen? Vem får rättas efter det?
Mm.
Beroende på hur de strukturerna ser ut, så har vi lite olika förutsättningar och agera i maktsituationer. Vi är i överläge eller vi är i underläge, om vi nu ska generalisera stort. Så det är det om.
Och härskarteknik kan också användas för att liksom kvarhålla, så att säga, positionerna.
Absolut. Det är ju det som är det fiffiga med dem.
Mm.
Härskaren som använder fulspel kan bibehålla sin makt, kan hålla arbetsplatsen i schack så att det är många som går till arbetsplatsen med lite obehagskänsla i magen och vi vågar inte sätta oss upp mot den här personen. Mm. Det fina är ju när vi går tillsammans, när vi går ihop och bara bestämmer oss för att vi går inte med på de här spelreglerna, för det är ju härskaren som dikterar spelreglerna här. Vi går inte med på det här, vi säger stopp, vi går emot och vi gör det tillsammans. Det är ju, ensam är ju inte stark, det är ju jättesvårt att själv sätta sig upp mot någon som styr och ställer. Men om vi tillsammans som grupp visar kurage, civilkurage eller nätkurage och går ihop och backar upp våran kollega och säger vad gör du så där för? Det var väl inte särskilt schysst eller det där var väl inte så snyggt. Så där ska vi väl inte ha det på våran arbetsplats. Då börjar det ju vara svårt att vara härskaren.
Mm.
Och många gånger finns det någon slags missförstånd om att när vi råkar ut för någonting så måste vi vara så jädra rappa och smarta i stunden. Och så ligger vi på natten och funderar ut, jag borde ha sagt si eller jag borde agera så. Vi vet ju alltid i efterhand vad som var det smarta, men där och då finner vi oss ju inte. Och så finns det någon idé om att om vi inte är rappa där i stunden, då är tillfället förbi, men så är det ju inte. Om vi bestämmer oss för att när det händer, antingen går vi emot härskaren i stunden eller vi kommer tillbaka om 2 dagar eller 3 veckor och säger, du, det där du gjorde på mötet, det var ju inte särskilt schysst. Då kan ju den här personen, då får den här härskaren börja känna att det är obehagligt. Man vet aldrig när någon går en emot. Va? Alltså, det är inte för sent bara för att stunden är förbi eller ögonblicket är förbi, utan vi kan välja att ta upp det efteråt också. Mm. Så det handlar ju om att sätta härskarens spelregler ur spel.
Mm. Ja, men det är en bra poäng, för jag har också tänkt så lite grann. Jag tänkt så, nu måste man liksom komma ihåg alla de här och vara snabb.
Ja.
Och så här på mötet så här, ja men hallå, nu använder du.
Och vi är ju inte snabba och smarta där, för att vi är ju kränkta eller vi är ledsna eller vi funderar över vad gjorde jag som var fel. Vi blir ju små i det där ögonblicket och sköra. Det är ju inte då vi är smarta. Och det är precis då vi som god medkollega ska säga, vad gör du för någonting?
Mm.
Och säga ifrån. Och många gånger så kan de där ganska enkla frågorna vara det som räcker allra längst. Det finns också någon idé om att vi ska vara så jädra välformulerade och intelligenta där och då. Det behöver ju inte vara. Det räcker med att liksom en kort fråga ifrågasätta. Vad gör du för någonting? Vad menar du för någonting?
Vi ska återkomma till försvarsstrategier sen.
Mm.
Men det här med ditt specialområde kan man ju säga. Härskartekniker och internet och sociala medier och sådär. Du har skrivit en bok om det också.
Ja.
Skiljer det sig eller vad kännetecknar det? Vad är
Det som är spännande på nätet, på gott och ont, det är ju att det sker inför härskarteknik när det utövas på nätet. Det sker ju inför en mycket större publik. Den sker inför våra nätverk och nätverkens nätverk. Alltså spridningspotentialen är ju oändlig. Varje gång jag sätter tummen upp på förlöjligandet av dig så puffas det upp igen och du påminns om vad som hände. Så dels kan jag vara med och sprida det här vidare. Jag kan dra ner byxorna på dig om och om igen.
Mm.
År efter år kan jag påminna dig om det här. Så jag kan sprida det ut i nätverk som också, jag skulle tro att dina sociala medienätverk, de inrymmer både kollegor och kanske kunder och lite släkt och nära vänner. Och det är liksom en blandning av olika sammanhang och hierarkier. Så du blir väldigt naken när jag drar ner byxorna på dig inför det här jätterika sammanhanget. Det är speciellt. Och det andra som är speciellt är att du kan liksom aldrig göra upp med att jag har gjort det här mot dig. För jag kan hela tiden sätta tummen upp och puffa upp det hela tiden. Så att det är svårare att göra upp med och gå vidare. Om du och jag är oschysst med varandra här och nu, då kan vi kan göra upp innan vi lämnar rummet här och tycka att okej, dåligt av mig Anna-Karin, jag ska inte göra sådär mot dig. Jag ber om ursäkt, men det är lite svårare på nätet. Det myllrar iväg, det sipprar iväg i andras nätverk och kommentarsfält.
Har du några exempel på något du har sett?
Ja, men herregud, det finns ju hur mycket diskussionsgrupper och trådar som helst där man förlöjligar och hotar och hatar och... Det är ju en utmaning med sociala medier på samma vis. Men då ska man ju komma ihåg att den här tekniken och mekanismerna som vi kan använda för att hota, hata, skrämmas, förlöjliga, objektifiera. Precis samma tekniker kan vi använda för att skydda, hylla, synliggöra, bekräfta. Vi kan använda det för att stötta varandra också.
Mm.
Ofta när man pratar om nätet så vi pratar om barn och unga och tycker att de använder nätet oansvarigt. Och vi pratar gärna om att de borde skärpa till sig lite grann. Och jag gick med i en grupp på Facebook som handlar om växter och trädgård. Och jag vet inte om jag ska säga att jag fnissar eller om jag förfasas över det enorma... otrevligheterna som utspelas i det kommentarsfältet där man ska diskutera växter. Alltså till exempel så fort lupiner kommer på tal så rasar folk. Och det är så hetsk och hatisk stämning i kommentarsfältet. Och det är vuxna människor som ska diskutera växter. Så att vi är ju rätt taskiga förebilder för de unga, tänker jag då.
Då används förlöjligande och påförande av skuld och skam kanske.
Absolut. Ja.
Osynliggörande till exempel. Vadå är det om jag, du får inga likes?
Nej, jag kan ju medvetet välja att aldrig gilla dig såklart i flödet. Mm. Osynliggörande på arbetsplatsen i mötesrummet. Jag kan ju välja aldrig eller sist eller kanske inte ens någonsin se att du vill ha ordet.
Mm.
Så du får aldrig komma till tals. Och på samma vis då när vi sitter i Teams och Zoom nu under 2021 så kan jag ju välja att inte se dina kommentarer i chatten där du vill också vara med och diskutera det här spännande förändringsförslaget. Eller som jag nämnde tidigare, när du vill, jag kanske aldrig unmutar dig. Du får helt enkelt inte använda mikrofonen. Eller jag väljer att fixa sladdarna under skrivbordet när du börjar prata.
Mm.
Det går ju att göra på en mängd olika sätt och visa att det är faktiskt helt ointressant när du ska prata.
Mm. Jag har suttit och tänkt en del om jag själv. Jag har inte varit med om så jättemycket härskarteknik själv på arbetsplatserna, även om jag har varit det. Men sen tänker jag också om jag är, för att jag är man också och har haft, kanske liksom blir mindre utsatt. Jag vet inte.
Mm.
Men,
du kan ju också vara en del av arbetsplatskulturer där man har tagit ansvar för miljön och där det har varit schyssta kulturer. Det finns ju såklart också.
Haft tur kanske. Är det så? Jag som har
använt. Du kanske är härskaren.
Ja. Nej, ja, precis. Nej, men jag vet inte. Jag har inte varit med en. För det, ni ger ju mycket exempel i boken och sådär.
Mm.
Ibland tycker man, oj, vad är frågan om?
Mm. Nej, men och det som är spännande tycker jag med intervjuerna i boken. Vi har ju dels 7-8 anonyma intervjuer med personer som väldigt modigt delar med sig av situationer där de har både utövat makt själva men också farit väldigt illa av det. Och sen har vi intervjuat Stina Wolter och Rickard Söderberg och Asita Shariati. Alla de här vill väldigt gärna dela med sig, för att det är ju också ett sätt att bearbeta och processa det man har varit med om. Och samtidigt när samtalet ska börja så är det otroligt svårt att prata om det. Rickard Söderberg, jag gjorde den intervjun och då säger han i början att det här känns obehagligt, så jag vet nästan inte mer. Jag tycker det är jobbigt att ta det här samtalet med dig, säger han till mig. För att det väcker ju liv i det där väldigt svåra. Vi är många som bär på svåra erfarenheter, inser man när man börjar röra i det här ämnet. Och det märkte jag ju också vid sommarpratet, att det var så otroligt många som kände att de ville dela med sig av svåra upplevelser.
Varför är det svårt att
Jag tror att det är förknippat många gånger med skam.
Mm.
Jag blev objektifierad, jag blev förlöjligad, någon drog ner byxorna på mig inför hela arbetslaget. Jag går hem och känner skam och kanske vill inte prata om det något mer. Det är svåra upplevelser.
Mm.
Och det är därför begreppen är så fiffiga. Vi sätter en etikett på det. Jag skjuter det bort från mig.
Mm.
Jag sätter skulden eller ansvaret på härskarens axlar, där ansvaret ska vila.
Precis. Om vi ska prata lite försvarsstrategier.
Mm.
Jag tänkte på vilken som var svårast här. Men om vi tar objektifiering till exempel.
Mm.
Det här med, du nämnde förut om jag ska gå upp på scen och någon kommenterar mitt utseende. Eller som du sa, ens ben eller sådär. Mm. Hur kan man försvara sig mot det?
Eftersom jag har jobbat med de här frågorna, jag har tänkt mycket på det, då kanske jag i stunden kan förstå vad det handlar om.
Mm.
Här handlar det om någon som vill göra mig svag och osäker innan jag går upp på scenen. Det här kanske är en person som är rädd att det faller för mycket ljus på mig, för mycket uppmärksamhet på mig och min kunskap. Jag kanske kan förstå det. Det är ju långt ifrån alla gånger man liksom kan reflektera i stunden och fatta vad det handlar om. Många gånger krymper man ju bara ihop och tänker, herregud, har jag för kort kjol på mig idag? Eller vad hände?
Mm. Precis.
Men
ja, det är väldigt svårt.
Men det handlar ju då om att återföra dialogen till, vad är jag där för? Det handlar ju om min kunskap, min erfarenhet, mitt budskap. Alltså tvinga den här personen att prata innehåll, inte prata min kropp. prata innehåll. Och det är där det blir så viktigt om det finns människor runt omkring att göra det jobbet. Mm. Att dra tillbaka fokus till min kunskap, till anledningen till varför jag är där. Så. Men skadan är ju förmodligen redan skedd när jag ska upp på scenen där och gå upp och fundera över vad har jag ens på mig kjolen eller vad hände liksom. Just det exemplet är ju väldigt tacksamt om man vill krympa en människa som ska upp och prestera inför andra. Men generellt så handlar det om att återföra fokus på min kompetens eller min erfarenhet istället för mig och min kropp och mitt utseende.
Mm. Det kan ju vara svårt att ska man säga, bemöta det så här rakt.
Ja.
Man kanske identifiera vad det handlar om.
Absolut.
Det kan vara svårt att säga till den.
Att ha den sinnesnärvaron, att ha den erfarenheten och liksom ha is i magen och göra det i stunden, det är ju jättesvårt.
Ja, men vi säger om man jobbar på en arbetsplats där det är en del av kulturen.
Ja.
Hur skulle du göra eller rekommendera att man gör det om man är på man jobbar någonstans där det ofta kommenteras utseende?
Ja, men det bästa är ju om man vågar vara modig och säga det. Jag tycker att vi ska diskutera det vi är här för, det arbete vi är här för att utföra. Mm. Jag tycker det är ointressant hur Fredrik ser ut när han... Alltså, men det krävs ju mod, det krävs kurage. Och med kurage, det betyder ju också att jag potentiellt riskerar någonting. När jag visar civilkurage, jag tar ställning, men det är också kopplat till en risk, jag kan förlora någonting på det. Så det krävs ju modiga människor, det är ju jättesvårt, inget av det här är ju enkelt, det finns inga enkla lösningar på någonting, och det går inte att göra upp en gång för alla och tänka att ja, nu har vi snackat maktstrukturer i 2 timmar här på arbetsplatsträffen, nu kan vi det här, nu kör vi vidare. Det måste ju vara en del av det naturliga, det levande samtalet hela tiden. Så att vi blir lite mer medvetna om hur pratar vi med varandra. Är objektifiering en del av hur vi pratar eller förlöjligande? Men vill vi ha det så? Nej, det vill vi inte. Men det är ju jättesvårt. Och det är kopplat till att vara, det krävs en modig chef. Det krävs goda medarbetare som lirar med chefen. Det är liksom, det krävs att vi tar ansvar och att vi är modiga. Att vi är lite vuxna i situationen. Vi får skärpa till oss ibland helt enkelt.
Den här påförande av skuld och skam har vi inte pratat så mycket om, tror jag. Mm. Vad kan det vara? Har du exempel på det?
Ja, men det kan man väl förstå att du råkar ut för det med tanke på hur du klär dig. Så där korta kjolar, det förstår väl du också att... Att du blir nypt i rumpan på arbetsplatsfesten, det får du väl räkna ut med arslet, höll jag på att säga, när du går klädd sådär.
Att det är dens fel då.
Eller det här exemplet jag tog tidigare, jag ber dig våga ge uttryck för dina åsikter mer frekvent på arbetsplatsen. När du väl gör det så säger jag, vet du att det finns faktiskt andra som också behöver få utrymme här. Jag skulle vilja att du inte alltid tar allt syre här på arbetsplatsen.
Och hur kan man försvara sig mot det?
Ja, men med raka motfrågor. Alltså nu vet inte jag hur du vill att jag ska bete mig riktigt. Du bad mig att göra si. Och nu försöker jag göra som du sa. Nu gör jag upplever att jag gör fel hur jag än gör. Hur tycker du att jag ska bete mig? Ställ de här raka motfrågorna. Nu förstår inte jag riktigt. Vad handlar det här om egentligen? Vad menar du för någonting? Vad vill du egentligen säga till mig? Hur är, ja.
Jag gäller att synliggöra det. Vad det egentligen
handlar om. Det handlar om att synliggöra vad härskaren gör för någonting. Med de här enkla ska jag inte säga, men raka mot frågorna. Det är inte enkelt på något sätt. Det är lättare när man blir äldre kan jag tycka. Jaha. Att våga vara modig, att ställa de här motfrågorna, att få syn på vad som händer. Jag tycker att det har blivit mycket lättare ju äldre jag blir. Att liksom skydda mig.
Man blir självsäkrare och man får erfarenhet.
Jag får syn på vad det handlar om. Men man får också vara medveten om att man kan ju röra upp jättesvåra konflikter och frågor. Och ett sätt att närma sig det kan ju vara att fundera över vad tycker vi är en bra arbetsplats. Eller hur vill vi ha det här i vårt hem? Hur vill vi ha det i vår relation? Vad gör att vi mår bra? Vad gör oss starka? Vad gör att vi växer? Vad är en schysst miljö? Och så kan man på, via den vägen få syn på vad är det som skeva här? Vad är det som inte funkar på arbetsplatsen? Vad är det som inte funkar i vår relation hemma till exempel? Men våga prata om det. Våga röra i det. På så vis så tror jag att vi skapar schysstare miljöer där vi trivs och mår bättre.
Om man lyssnar på det här och vill ställa en fråga till dig, var hittar man dig någonstans?
Man hittar mig antingen på Instagram, @AnnaKarinNyberg, eller så mejlar man mig på kontakt@annakarinnyberg.se.
Tack för att du var med.
Tack själv, tack.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like wary of the police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.